Vi människor har relativt gemensamma behov. Och de är inte så väldigt många. Det är liksom inte 1000 olika behov, utan det kanske är 25, alltså är grundläggande behov. Men problemet är att de där människorna kommer i konflikt med varandra kring de här behoven. Och då måste vår tillvaro regleras på något sätt.
Vilka mänskliga behov är det våra lagar handlar om? Och vad har lagar från olika tider och kulturer gemensamt? Du lyssnar på en öppen föreläsning från Stockholms universitet.
Idag ska det handla om lagar. Och jag minns väldigt väl första gången jag bröt mot lagen. Det var inte långt härifrån, bara några kvarter från Tranströmer biblioteket. Min mamma köpte en tidning och jag fick inget godis, hur mycket jag än tjatade. Så att jag snodde en liten mintchoklad i sånt här silvrigt foliepapper. Och jag visste att jag gjorde fel. Jag snodde den och så sprang jag och gömde mig bakom en dörr och upp den fort som tusan. Men jag minns väldigt väl den här känslan av att ha gjort något riktigt fel. Ikväll handlar ju inte om min brottshistorik eller så, utan det handlar om lagarnas historia. Det handlar om hur de har uppkommit, vilka mänskliga behov som ligger bakom lagarna som kulturell skapelse. Och kan man hitta något där som är gemensamt för människor, oberoende var i världen man bor eller i vilken tid man då levde? Jag som precis kommit ut som småkriminell heter Karin Gyllenklev och är journalist. Och den som står för kunskapen ikväll, det är Arne Jarrick, historiker på Stockholms universitet. Välkommen Arne.
Tack så mycket. Ja.
Har du också brutit mot lagen?
Det är bara några mord och lite misshandel, men annars är det ingenting faktiskt. Nej, men, och sen kan jag bekänna de småbrott. Jo, men jag har också stulit, får jag bekänna. Och det måste vara preskriberat. När jag var barn så fanns det någonting, påsar som kostade 25 öre som hette saltamandlar. Och i vår ICA-affär där så gick jag och stal det. Så det är ett brott jag har begått. Och jag kan inte lova att jag inte har brutit mot fartgränserna på våra vägar.
Nej.
Det är väl brottsligt?
Ja, det är. Ja. Jag tänker att vi kanske bara kan kolla lite mer. Mm. Vi har ju en publik här, ja, på Tranströmer bibliotek. Så vi skulle kunna ha en handuppräckning faktiskt. Hur många här vet att de liksom medvetet har brutit mot lagen någon gång?
Är det förskräckligt?
Alltså det är ju alla räcker upp händerna.
Här sitter
eller
bara
en tvekar. Men
det, jag känner mig hemma bland lagbrytare. Det känns väldigt skönt och tryggt faktiskt.
Det är en bra crowd här,
ja,
ikväll.
Ja, väldigt bra. Ja,
nej, men jag tänker så här, Arne. Varför har vi lagar om folk bara håller på och bryter dem?
Men de gör inte bara det. Men man kan säga att alltså, skriven lag, det är ju skrivna lagar som jag har studerat. Och man kan säga att de, alltså alla mänskliga, ett samhälle är ju ett system av interaktion mellan människor. Det är ju ingenting annat. Det finns inget samhälle ovanför individen. Samhället är ju liksom en dynamisk interaktion mellan människor. Och jag tänker att vi människor har relativt gemensamma behov. Och de är inte så väldigt många. Det är liksom inte 1000 olika behov, utan det kanske är 25, alltså är grundläggande behov. Men problemet är att de där människorna kommer i konflikt med varandra kring de här behoven. Och då måste vår tillvaro regleras på något sätt. Och så småningom så, vi har ju muntliga regleringar väldigt tidigt innan det finns skrivsystem. Men så småningom kommer den skrivna lagen till. Och när man tittar på lagar historiskt så kan man se att de tidiga lagarna är små. De skrivna lagarna alltså. Och de är ofta väldigt liksom snedvridna när det gäller teman. De handlar inte om allting utan om väldigt speciella saker. Och min föreställning om det här kan ju inte jag bevisa, men föreställningen om det är att här har man haft ett särskilt stort problem. Och det måste vi lösa genom att skapa auktoritet och legitimitet åt den reglering som vi vill genomdriva. Och då tillkommer den skrivna lagen. Sen byggs de så småningom ut. Men de tidiga lagarna, de är väldigt, vad ska man säga, biased. De är väldigt riktade åt det ena eller andra hållet. Men sen ställde du ju frågan också, men om vi ändå bryter mot lagarna? Ja, alltså, om alla alltid bröt mot lagen, då vore det ju meningslöst.
Men lagen vore meningslös.
Då vore lagen meningslös. Vad ska man ha den till? Då är det bara ett tomt papper, dött papper. Helt obsolet. Om ingen bröt mot lagen någonsin, då vore den ju också meningslös. Utan den är meningsfull i situationen där de flesta lyder lagen för det mesta. Men där de ibland inte gör det.
Ja. I din senaste bok så står det ju bland annat att lagarna, de liksom vittnar om en besvikelse på förhand. De är redan lite besvikna.
Det är inte jag som hittar på. Det finns en rättsteoretiker, jag har glömt hans namn faktiskt, om han heter Lehmann eller någonting sånt där, som ju skriver om det här, alltså vad han menar med att lagen, eller lagstiftaren, det är ju inte lagen som vill något utan det är lagstiftaren. Jag tycker det är så viktigt att betona aktörerna bakom det som verkar så opersonligt. Att lagstiftaren inte bara stipulerar vad människor får göra, vad människor måste göra och vad de måste låta bli att göra, utan också stipulera vilka påföljder man får om man inte följer lagen. Och lagstiftaren vet ju redan när lagen stiftas att en del kommer bryta mot den, och därför stipulerar man påföljder. Och det är det som är den idén om besvikelsen, att vi tror inte att folk kommer göra som vi vill, så vi är besvikna på förhand när vi stiftar lag. Det kan ju vara ett poetiskt uttryck för att man förutser att lagen kommer att brytas. Så lagen den stipulerar vad man ska göra, men också vad som händer om man inte gör det. Det är det enkla. Det är det som definierar lag, kan man säga.
Ja. Förra året så kom din bok, Lagarna och de mänskliga behoven. Den ligger här framför oss. Den bygger till stor del på en tyngre bok som du och Maria Wallenberg Bondesson skrivit ihop. Vad var det du ville ta reda på liksom genom att studera lagar historiskt? Ja.
Alltså jag har ju tyckt att juridik är dötråkigt. Jag har studerat rättskipning tidigare, alltså domstolsprocesser. När man ska studera lagar över så lång tid, då kan man inte göra det. Vi har inte källmaterial längre än tillbaka till kanske till 1400-talet för att studera rättsprocesser, utan det är lagarna. Och jag tycker det verkar så jäkla tråkigt med alla de här stora lagböckerna som juridikstudenter håller på med. Men så blev jag inblandad i, och var också med grundade, ett centrum för forskning om kulturell evolution. Och då vill man ju studera långsiktiga förändringar av den mänskliga interaktionen, som man kan kalla för kulturell evolution. Och vad ska man hitta för material om vad ska man, den immateriella delen av det? Alltså materiell evolution går ju att hitta väldigt mycket om långt tillbaka i tiden. Jag vet inte, ni som kanske har följt den här tv-serien Den svenska historien vet ju hur långt tillbaka man kan hitta materiella spår. Men immateriella spår är ju inte lika lätt att hitta långa tidsserier över. Men just lagar är ju på det sättet väldigt bra. Därför att man kan följa dem sådär i 4000 år tillbaka. För en arkeolog eller för en paleontolog så är inte det lång tid, men för en historiker så är 4000 år en lång tid. Så det, på det sättet tyckte jag att det var idealiskt att man kunde följa de här sakerna över väldigt lång tid. Och det förde oss, Maria Wallenberg Bondesson och mig, in på de här lagstudierna. Så det är inte, jag är inte juridiskt utbildad, jag är inte primärt intresserad av lag, utan jag är intresserad av mänsklig interaktion och hur människor gör för att reglera den tillsammans, så för att både tillgodose sina behov och spärra behovstillfredsställelse.
Ja. Men visst var det också så att du ville se om du också kunde hitta något som var lite förenande eller gemensamt för mänskligheten under de här 4000 åren av lagar som du studerat?
Jag kan inte säga att det var så i utgångsläget. Det var inte så att nu ska vi se vad som är gemensamt. Jag har någon slags uppfattning om att det finns något väldigt gemensamt för alla människor. Men det var nog inte det, utan det är snarare så att det växer fram som en observation. Att det finns väldigt mycket som är gemensamt med, i lagstiftningen, trots att de kulturerna som lagarna kommer till i är väldigt olika. Det är snarare ett resultat än en önskan. Vi hade ingen sån stark hypotes när vi började.
Nej.
Kan man säga.
Men jag tänker 4000 år av lagar, att liksom dyka in i det. Hur var det i början? Var det väldigt spretigt och brötigt?
Det var väldigt spretigt. Och det här var ju, i den här boken redovisar vi inte vår metod. Men i den större boken så berättar vi om vår metod. Och kruxet är ju, när man börjar studera lag så vill man ju kunna jämföra lagar som är väldigt olika varandra. Och när man börjar med den första lagen så vet man ju att man kommer komma till en lag som är annorlunda, väldigt olik den. Man vet ju inte hur den är olik, men man vet att den är olik. Och då måste man hitta någon slags metod för att skapa jämförbarhet. Och då kom vi på en idé att man kunde studera lagar på olika abstraktionsnivåer. Alltså först den allra mest konkreta nivån, alltså det här är stöld av en ko till exempel, och sen en lite mer abstrakt nivå, ännu lite mer abstrakt nivå, så hade vi ett slags, tänker ett sånt här släktträd kan man säga, ett klassifikationsschema av lagar, och det gjorde att vi kunde ha ett ganska stabilt system på en nivå, men det kunde vara flexibelt på en annan nivå när man hittar nya grejer. Så till exempel slavar. Ska man betrakta egendomsbrott, ju en sån här lite abstrakt kategori. Ska slavar betraktas som egendom, som i många gjorde, eller ska de betraktas som människor? Vi är ju människor, men alltså i lagstiftningshänseende. Och då kan man flytta om dem där på någon nivå i det här systemet utan att behöva flytta om dem på alla nivåer. Så det är väldigt rådigt i början. Och jag försöker, i den här boken så börjar jag med att beskriva att man stiftar lagar om allt mellan himmel och jord. Finns det inget system i den här galenskapen? Och det gör det ju. Om man håller på ett tag så upptäcker man ju ett system. Så att säga.
Har du någon sån favoritlag som du studsade mycket på när du...
Alltså, jag kan väl säga så här, en av de roligaste och på sätt och vis mest skrämmande lagarna, det är en indisk lag som är ungefär 2000 år gammal som kallas Manus lag. Som inte bara innehåller stipulerade påföljder, det här är straffet för att begå det brottet, utan också innehåller förutsägelser om vad som kommer att hända med den som bryter lagen. Om du är otrogen så blir du en råtta i nästa liv. Jag minns inte exakt vad det var för någonting, men alltså att man predicerar att det kommer att hända någonting hemskt med dig, och det är ju inte en stipulerad straff, utan det är en prediktion, en förutsägelse som en påföljd. Och det finns jättemycket roliga exempel på det där. Nu, den här boken är så full av fakta så jag kommer inte ihåg vad det står i den riktigt. Men den här lagen är väldigt roande att läsa faktiskt.
Ja. Det är den. Sen tittade ju ni också på Hammurabis lag. Mm. Som, det var en av de äldsta som ni tittade på från 1700 år före vår tidräkning.
Ja, 1780 någonstans före vår tidräkning.
Ja. Kan du inte berätta lite om den? Jag tycker det är lite
spännande. Den är ju inte den första lagen vi studerade, men det är den första i sin helhet bevarade lagen. Den finns på en dioritställe numera på Louvren i Paris. Det är ju inte Hammurabi som har gjort den förmodligen. Han har låtit göra den, hackat in den där med kilskrift. Och den tillkommer när Babylonien blir en territorialstat. Och det är, man kan säga att den har blivit känd eller ökänd för det ni känner till som öga för öga, tand för tand. Det kallas för talionprincipen. Och det finns sådana inslag i den lagen. Det gör absolut. Till exempel finns en bestämmelse att om en snickare bygger ett hus åt en herre och så rasar huset medan det byggs och dödar beställarens son, då ska snickarens son också dö. Det är ett exempel på talionprincipen. Men det är inte det som är typiskt för den här lagen. Det finns där, utan det mest typiska, det mest dominerande för den lagen, det är lagar om handels- och ekonomiska transaktioner. Och det har att göra med att Babylonien finns i den här så kallade bördiga halvmånen, alltså förbindelsen mellan Asien och Afrika, Europa och Asien och Afrika. Och då är det väldigt mycket handelstransaktioner som förekommer. Så det är behovet av att reglera dem som styr vad som dominerar den lagen, skulle jag säga. Även om de här hemska inslagen också finns naturligtvis i lagen.
Men visst var det så då att de här, det fanns flera stenar liksom utsatta i samhället där man kunde liksom se lagen?
Det gjorde det, och man tänkte också att efter man hugger in en lag i en sten, då ska den vara för evigt. Det är en sak som ger ett sånt intryck och som får en att tro det. Det är också att man inte bara stipulerar ett straff, utan man stipulerar också vad det ska kosta. Så och så många shekel kostar att bryta mot en lag. Och det är som om det aldrig skulle kunna förekomma inflation, utan det ska vara de här beloppen i tid och evighet. Och så finns det andra lagar som har samma, vad ska man säga, kortsiktiga syn på den långsiktiga verkan av en lag, så att säga.
Men jag tycker att det är ganska smart med de här stenarna som berättar. Så man kan, om man är lite osäker kan man gå ut på stan och då ser man liksom vad är lagligt och vad är olagligt och inte.
Kan man säga.
I Sverige har vi ju en lagbok. Den är 4600 sidor ungefär. Mm. Så det är lite svårare att egentligen faktiskt veta om man följer lagen.
Det är sant.
Nu har vi ju massa här som har räckt upp handen och sagt att de inte har följt lagen i vår publik. Vi kan ju bara kolla hur många har läst lagboken. En.
Hur vet ni att den bryter mot lagen när ni inte har läst den? Men får lägga till en sak om de här stenarna. Det är visserligen så att stenarna var synliga, men det var väldigt få som kunde läsa. Det var en elitföreteelse att kunna läsa och att skriva. Man tränade ju skrivande genom att det finns ju massor med bevarade kilskriftstenar där man har tränat sig på att skriva. Så det var inte så tillgängligt ändå. Så det är en huvudsakligen muntlig kultur även där. Men i vår skriftliga kultur så ni vet att ni har brutit mot lagen, men ni har inte läst lagen. Så hur skaffar ni er kunskap om vad som är lagligt och olagligt? Jag föreställer mig då att det som gör att ni vet ungefär vad som är lagligt och olagligt, det är inte att ni sitter på tv och kollar på veckans brott. Ni skulle få veta en del om vad som är förbjudet genom att göra det. Utan det är därför att vi har någon typ av värderingslikhet i samhället. Det finns någon typ av värderingar som vi delar med varandra och som vi på något sätt blir uppfostrade till att dela med varandra, kanske. Och det kan gälla både sånt som är olämpligt fast det är lagligt och sånt som är olagligt. Så det finns någon typ av värderingslikhet, kan jag tänka mig, som gör att ni på något sånär vet vad som är lagligt och olagligt. Det är min föreställning, det är så jag tror att det ligger till.
Ja, att vi snarare liksom följer våra värderingar än den faktiska lagen.
Ja, och sen har vi en idé om man får också höra mamma och pappa vad som är lagligt och olagligt.
Ja.
Jag vet inte om du fick höra om den där.
Ja, men precis när jag var 4 år där och snodde med min choklad. Jag visste ju att jag var kriminell. Liksom.
Palla äpplen gjorde vi också. Det var på något sätt uppmuntrat. Det var ett lagbrott som man skulle ägna sig åt. Varför det? Ja, hur som helst. Det är vad jag föreställer mig är grunden för detta. Det känns ganska naturligt att man vet att man inte får döda en annan människa.
Mm. Men det här skriver du ju också om i boken. Ja. Men det här, om man ska tänka sig att är det liksom svenska värderingar som vi då i Sverige följer eller svenska normer. Ja. Där säger du nej.
Ja, det svarar jag nej på. Och det är klart, då måste man vara noga med vad man menar, som jag ser det. Om man bara menar att svenska värderingar är värderingar som är vanliga i Sverige, det är klart, då kan man tala om att det finns svenska värderingar. Till exempel att det finns en stark värdering av jämställdhet mellan kvinnor och män. Att man ska få välja vilken sexualitet man vill ägna sig åt och så vidare. Men i den diskussionen som har varit om värderingar så är det någonting annat som framkommer. Och det är två saker som framkommer. Det ena är att det ska finnas någon stabilitet i de här värderingarna. Det ska finnas en kontinuitet över tid. Vi vill bevara de svenska värderingarna. När man säger det, då menar man också att det är någonting traditionellt, en tradition som ska bevaras. Och det är det ena som jag tycker ska ingå i ett kriterium för att man ska kunna tala om svenska värderingar. Det andra är att de på något sätt ska vara unikt svenska. Och i båda de fallen, om det är kravet på att man ska tala om svenska värderingar, det är i ljuset av det som jag svarar nej. Det finns väldigt, väldigt mycket som har förändrats över tid. Och då kan man säga så här, om ni hade utsatt någon för otrohet på 1600-talet, eller fram till 1800-talet kan man säga, eller själva utsatta, då hade ni varit utsatta för ett brott som kallas för hor. Hor, det var äktenskapsbrott. Det fanns enkelt hor när den ena parten var gift på ett annat håll. Och det fanns dubbelt hor om båda parter var gifta på ett annat håll. Det var förenat med dödsstraff. Den som på 1600-talet begick hor, den skulle dömas till döden. Därför att det fanns en värdering i det samhället att äktenskapet var ett sakrament. Det var en luthersk. Luther hade ju två sakrament. Nattvarden och äktenskapet. Nej, förlåt. Äktenskapet var inte ett sakrament längre. Men det var ändå en helig förbindelse som inte fick brytas. Och är det som är de svenska värderingarna? Eller vad är det som är de svenska värderingarna? Det var också så att i 1734 års lag så var det förbjudet att tala skit om Gud. Den som gjorde det skulle också döden dö. Om det inte hade skett i misshugg. Av misstag då kunde man bli förlåten. Och det finns ju, jag skriver i boken, det finns åtskilliga exempel på hur våra värderingar har förändrats. Ofta ganska långsamt. På sätt och vis kan man tänka sig att förändringens långsamhet är förändringens förutsättning, att man inte märker det. Fram till 1947 var man tvungen att vara med i en religiös församling. Man fick inte vara icke-ansluten till en församling. Sådan var värderingen. Fram till 1974 ansågs det vara en sjukdom att vara homosexuell. Alltså, man kan reda upp hur många exempel som helst på hur våra värderingar förändrats. Allemansrätten är gammal, ja. Men i övrigt så är det väldigt mycket som förändras. Och varför, vad är det då som är det svenska? Är det de som var eller är det de som råder nu? Och vad är det som är unikt svenskt med vår anslutning till jämställdhet mellan kvinnor och män? Så det är det som får mig att svara nej på frågan. Värderingar har vi, det finns gemensamma värderingar, men jag skulle inte kalla dem för svenska värderingar.
Du, Arne, vad säger du om att vi läser lite litteratur nu?
Ja, jättegärna.
Ja, välkommen. Alice, vad är det du har med dig?
Ja, men jag har med mig en bok som heter Trilogin av Jon Fosse. Det vill säga Nobelpristagaren i litteratur 2023. Det är tre separata berättelser som är samlade i en, men det är karaktärer som återkommer. Så att läser man dem i en följd så bildar de en helhet, även om tiden skiftar lite grann. Och den börjar med att det unga paret Asle och Alide som väntar barn befinner sig i staden Björgvin och som kanske är Bergen på riktigt och letar efter natthärbärge för att Alida ska föda sitt barn. För det jag ska läsa är ur bokens andra del och då handlar det om Asle från bokens första kallar sig därför Olav. Han har bytt namn och det är för att han är misstänkt för att ha begått flera mord faktiskt. Och det är inte helt klart i boken om han har gjort det eller inte, men det är kanske troligt att han faktiskt har gjort det. Och han försöker undgå upptäckt genom bland annat att byta namn, men han har inte lyckats utan han har blivit tillfångatagen. Så när jag läser så har det precis hänt och han har blivit gripen av några vakter och ska föras till en fängelsehåla. Olav rycker till och männen som håller i hans armar rycker till och så säger de, vad är det han försöker sig på? Tror han att det är så lätt att ta sig loss? Nej, nu får han lov att ta det lugnt. Nu ska han snart inte sprattla längre. Nu ska han snart ligga död och orörlig som den som har dödat andra förtjänar att ligga. Dråp ska med dråp mötas. Nej, han ska inte få sprattla så mycket mer. Det ska nog mästermannen sörja för. Han kan sådant, mästermannen. Han är en man som är mästare på att få sådana som han att sluta sprattla, säger de. Och de säger att det är visst och sant. Så nu kan han roa sig först som sist. Ut på pynten ska han och kring honom ska många samlas. Säkert alla som i Björgvin bor ska då samlas och se honom hänga där. Hela befolkningen i Björgvin ska se honom hänga där. Och när han är död och inte kan röra sig ska de se honom hänga där. Och så ska de se honom ligga död och stel på marken med nacken bruten. Det ska de. Så han kan gott först som sist sluta med det där sprattlandet. Han kan alltid sprattla och fäkta med armar och ben när mästermannen hänger upp honom. Så mycket han bara vill kan han då sprattla och fäkta, men till dess kan han avstå från det, säger de. Och så rycker de hårt i honom och de rör sig snabbt. Och han kan inte riktigt följa med och han sjunker ner på knäna. Och de drar och de släpar honom på knäna bort efter gatan och det gör ont och han lyckas ta sig upp igen. Och så går de åter med jämn fart framåt och så säger de att nu är de strax framme. Och de säger att det är de och väl är det så slipper de släpa på denna slashas längre. Så är de kvitt honom, bara de får kedja fast honom i hålan och stänga dörren ordentligt så har de gjort sitt. Och då får andra ta över, säger de. Om några dagar är nog mästermannen klar och då ska rättvisa skipas. I allas åsyn, inför allt folket i Björgvin. Där ute på pynten ska rättvisa skipas. Det är det de hjälper till med. Rättvisa ska skipas. Rättvisa måste alltid råda. Först då, när mästermannen har gjort sitt, har rättvisa skipats, säger de. Och de viker plötsligt av till höger och de säger att nu ska han i hålan. Och de säger att det var minsann bra att han till slut grep så allt tack vare den där gamla slöfocken. Han vill visst ha mer att göra som mästerman nu, säger de. Och så tar de åter plötsligt av åt höger och de går ner för en brant trappa. Och Olav tittar upp och han ser in i våta svarta berget. Och de släpar honom med sig ner för en trappa och då de har kommit ner och det är så mörkt att han nästan inte ser någonting. Bara något grått eller svart som nog är en dörr framför honom. Så stannar de. Och så står de alldeles stilla.
Tack Alice.
Tack.
Gillar du Fosse, Arne?
Ja, jag tycker mycket om Fosse faktiskt. Jag var väldigt tveksam till Fosse när jag hörde att han skulle få priset. Men jag har läst Fosse och jag Jag tycker mycket om John Fosse. Ja. Den här, det här ältandet. Han ägnar sig åt ältande. Asle förekommer i flera böcker.
Ja.
Och Björgvin finns också med där. Man kan kommentera det med relation till min bok. Då, att, dödsstraff. Det var väldigt ovanligt i den skrivna lagens begynnelse. Nu har vi studerat 160 lagar. Det är verkligen en droppe. Men utifrån de där 160 lagarna så kan man säga att dödsstraff var ovanligt i den skrivna lagstiftningens begynnelse. Överhuvudtaget var straff ovanligt. Det var kompensation som var den huvudsakliga formen. Det betyder inte att det var ett fredligt samhälle. Det var ett våldsamt samhälle säkert. Men man hade inte dödsstraffet som en vanlig princip. Sen så småningom när staten expanderar och konsolideras, då blir också straffen vanligare och straffen hårdare. Och det är till och med så att man, när staten fortfarande är en skör företeelse, då är straffen ofta kvalificerade. Det är inte bara det att man avlivar folk, utan man gör det på plågsamma sätt. Man tänker ut olika tortyrmetoder innan man avlivar en delinkvent. Men när staten sen blir mer etablerad och konsoliderad, ja, då blir återigen straffen mildare. Och man får mindre av dödsstraff. Det finns en sån långsiktig utveckling. Jag kan inte säga att det gäller för all lagstiftning, men den trend vi har kunnat se i de lagar vi har studerat, den företer den bilden. Så att, som kommentar då till det som mästermannen skulle göra med den här brottslingen.
Ja.
Jag tänker att det kanske inte var det ni letade efter när ni gick igenom alla de här lagarna, men det var ju faktiskt så att mitt i det här ändå sammelsuriet så hittade ni någonting som gällde från de äldsta lagarna ni tittade på fram tills idag.
Jo. Det finns två mänskliga företeelser som förekommer i stort sett i alla. Det är lagar om dödligt våld. Och det lagar om egendom. Det finns i stort sett överallt. Inte riktigt i allt, men i stort sett överallt. Sen förhåller man sig på olika sätt. Det är inte alltid så att man inte får döda någon. Att man inte får ta sig saken i egna händer i början. Men regleringen av dödligt våld och av egendom. Det är liksom, det ska jag säga, en generell, ständigt förekommande sak. Sen finns det saker som i generell mening försvinner. Och kommer och går. Och saker som tillkommer för att sen bli kvar. Det gör det också på många ställen. Men det där är en företeelse som man hittar i stort sett alla lagar.
Ja. När du ändå hittade det som gick igen, kändes det lite så, lite wow, eller lite svindlande? Eller kändes det bara, ja, men det är klart, ingen vill ju att man ska, man vill inte bli av med saker, man vill inte bli dödad.
Nej, det kändes inte svindel. Det är väldigt sällan jag känner svindel.
Ja, okej, jag alltså, känner det hela tiden.
Nej, men alltså, på något sätt så är det ju ganska intuitivt, det är ganska väntat. Det är ett grundläggande behov att få överleva, att känna trygghet i liv. Och det är också ganska enkelt att förstå att man vill känna trygghet i egendom när privat egendom uppstår. Och det är också så att när så småningom så uppstår ju ojämlikhet i egendom. Det är så inte så i början, men det uppstår så småningom. Och det har förmodligen har att göra med att man har en viss olikhet i början i resurser som skapar ett marginal för de som har lite mer och mindre marginal för de som har lite mindre, som gör att den här olikheten kan växa. Och då kommer ett nytt behov att bevara egendom. Jag vill skydda min egendom mot de som har mindre egendom. Så det är inte konstigt att man finner det. Så jag kan inte säga att jag får svindel av det. Nej. Jag skulle önska det, men det, jag vågar inte påstå att jag fick det.
I din bok så skriver du en del om de mänskliga behoven också. Du har pratat lite om dem som liksom drivit fram lagarna. Ska vi läsa en liten grej här?
Ja, det kan
jag tyckte det var fint, det var nästan som en dikt.
Ja, du får gärna läsa.
Ja, i min bok här.
Ja, ja, den är likadan som min faktiskt.
Ja. Då läser jag då.
Ja, visst, absolut.
Ja. I brutal sammanfattning yttrar sig människors behov som en önskan. Att leva väl, att bevara lusten att leva, att njuta av varandras kroppar, att leva i ömsesidig och reservationslös kärlek, att tänka och tala fritt, att söka kunskap utan begränsningar, att njuta och skapa skönhet, att känna och åtnjuta tillit, att inte dö. Det har du skrivit.
Ja, ja, det är alldeles det. Ja.
Det har du hittat på här.
Ja, jag har alldeles själv faktiskt. Ja. Jag har skrivit det där. Och jag tänker så här att jag kopplar sedan det till lagar. Det finns lagregleringar om allt med ett undantag. Det är inte meningsfullt att stifta lagar som gör att vi inte dör. Men i övrigt så finns det lagar om allt det här. Och jag har också försökt att inte skapa någon hierarki. Nu finns det någon typ av implicit hierarki därför att jag börjar med det mest grundläggande materiella. Men jag anser att det finns vissa lägen som framträder andra mer ideella behov som mer tvingande än de materiella behov. Och det finns, man kan se, det finns kopplingar till lagstiftning och det finns längre fram i boken så har jag kopplat de där behovslistan som inte riktigt överensstämmer med Maslows behovshierarki. Han har också en hierarki som jag försöker undvika.
Mm. Ja. Men är det liksom när många försöker tillfredsställa de här behoven, då uppkommer lagarna?
Ja, det skulle jag säga. Då uppkommer reglering. Och det är så att i början av lagreglering eller en förstadium till lag. I början så är ju vad ska man säga, regleringen av konflikter ett tvåpartsförhållande. Det är de inblandade som så att säga ska göra upp med varandra och så småningom så uppkommer någon typ av medlande part som erbjuder medling för att underlätta konfliktlösningen. Och det jag tror att det är det som är grunden till att den skrivna lagen i början är kompensatorisk och inte en strafflag. Börjar man liksom införa hårda straff, då kan man hamna väldigt lätt i det man fruktar ska hända i ett våldssamhälle, för det här är våldssamhällen, nämligen en upptrappning. Det är det vi ser i de kriminella gängens våldsamhet, att de lever ju utanför den skrivna lagen, de har egna oskrivna lagar och deras våldsbeteende i en upptrappning hela tiden. Men om man har en medlande part som föreslår kompensation, då kan man möjligen hindra den där upptrappningen. Och i den skrivna lagens början så är kompensationen vanligare än bestraffningen. Det är också så att i lagarnas början så blir det inte rättsprocess om inte de inblandade parterna vill det. Det är det som man kallar för den akkusatoriska rättsordningen. Alltså att en drabbad måste driva rättsprocess. Om det är den som har dödat så är det de närmaste som får driva rättsprocessen. Så småningom så blir det inte så. Så småningom så inför man det som kallas för en inkvisitorisk rättsordning. Att staten ska beivra brott oavsett om de inblandade vill det eller inte. Men det är något annat som händer också. Det är att, och det här kanske låter konstigt, men i början av den skrivna lagens historia så måste det finnas ett mänskligt brottsoffer för att man ska beivra en handling. Och det låter ju självklart. Det är inte alltid på det sättet. Men det är inte riktigt så, därför att så småningom så får man också moraliska brott. Brott mot Gud. Och det är klart man kan betrakta Gud som ett brottsoffer, men det finns inga män. Måste inte finnas ett mänskligt brottsoffer för att man ska ha en stipulerad påföljd. Det är också så att så småningom så blir utomäktenskaplig sexualitet. Alltså, mellan, låt säga två parter som samtycker till att ha sex med varandra utanför äktenskapet, som, alltså, om de inte är gifta då, och inte sårar någon annan, så är det svårt att säga vem som är förövare och vem som är offer. Och ändå så kan man så att säga, stifta lagar som förbjuder det. Och det är ju då ett brott som, där det saknas ett offer. Idag är vi tillbaka i en situation när man har kvar den inkvisitoriska rättsordningen, det vill säga man beivrar brott oavsett om de inblandade vill det eller inte. Men det bör i allmänhet så ska det finnas ett mänskligt offer, eller ett potentiellt mänskligt offer. Vi har ju fartgränserna på våra vägar och de är ju till för att man ska hindra att det uppstår en skada. Men det bör finnas en mänsklig skada. Det är liksom, här gäller absolut inte överallt. Vi vet att det finns religiösa lagar på många håll. Men det är i vår historia en generell tendens i alla fall.
Minns jag rätt om det också är så att just det här med att det blir inkvisitoriskt eller det behövs inte ett offer, sammanfaller inte det också med att det faktiskt går att tjäna pengar? Jo. En viss typ av peng på rättsprocesser?
Absolut. Du har helt rätt i det. Alltså, så tillvida att i början så är det ju så att kompensationen tillfaller brottsoffret. Men när staten expanderar, då får staten intressen i brott. Och då börjar man dela boten, för det är ofta bot i början, mellan brottsoffret och staten. Så staten har ett intresse, får ett slags ekonomiskt intresse i brottsligheten och att också beivra brottsligheten. Så har ett incitament att göra det. Så det är precis som du säger.
Det finns ju också några saker som tillkommit i nästan alla lagar. De var kanske inte där från början, men de har liksom... Mm. tillkommit. Mm.
Vi kan prata om två saker. Dels är att, eller egentligen likhet inför lagen. Jag ska inte säga att det är allas lika värde, men likhet inför lagen i varje fall. Det är ju någonting som...
Att det inte spelar roll om du är kvinna eller man.
Nej, det är ju så att väldigt långt fram i tiden, jag skulle säga fram till 1700-talet, och i allmänhet så är olikheten inför lagen till de svagares nackdel. De underprivilegierades nackdel. En slav kan bli hårdare straffare för ett brott som en herreman och gör, till exempel. Det finns exempel på det omvända, att den som är på något sätt är insufficient, alltså om den är gammal eller är ett barn eller om den är mentalt på något sätt retarderad, då kan den få ett mildare straff. Men i allmänhet så är det till nackdel för den underprivilegierade att begå ett brott. Men på 1700-talet så uppstår idén, eller det uppstår tidigare, finns element av den idén tidigt i historien, men då i och med den amerikanska och franska revolutionen så formuleras tanken på att det ska råda likhet inför lagen. Den är inte fullt utbildad heller då. Jag menar, slavar och kvinnor är inte lika inför lagen i fransk lagstiftning kon Napoleon heller. Det finns olikheter. Men idén formuleras om likhet inför lagen, som så småningom då blir 1948 års deklaration om de mänskliga rättigheterna, som ju inte är lag, utan det är ju liksom en deklaration som man vill att länderna ska efterleva.
Jag vet att 2013 gjordes det en studie. Man pratade med massa EU-medborgare och frågade liksom om deras syn på tillämpning då av likhet inför lagen, om de tyckte. Det var ett fåtal länder då, där en majoritet av de tillfrågade svarade liksom positivt. Vi tycker att det är så.
Man skulle kunna göra föra den studien vidare. I Sverige så anser mer flertalet att det råder likhet inför lagen. Men i de forna öststaterna är det väldigt få som anser det. Och det skulle vara intressant att göra en studie av den faktiska rättskipningen. Att studera om människor har fel om att det råder olikhet inför lagen eller om de har rätt. Men det vet vi alltså inte. Utan det finns en upplevelse av olikhet inför lagen. Men om den upplevelsen verkligen stämmer med rättskipningen, det har vi därför inget svar, därmed inget svar på.
Nej. Jag måste forska vidare. Ja. Ja, men yttrandefrihet, det är en sån sak du vill prata om. Det är också något som har tillkommit.
Mänskliga rättigheter, det skulle jag säga. Jag skulle säga allmänt sett skulle jag säga att väldigt länge så är lagarna huvudsakligen en fråga om att stipulera skyldigheter för människorna. Absolut inte bara. Det finns annat också. Men huvudsidan är, sen tillkommer också idén om rättigheter. Och då ska man skilja från partikulära privilegier. Det finns ju då näringsidkare som har särskilda privilegier, som man ju kan kalla för rättigheter. Men de individuella rättigheterna som inte gör skillnad på individer och som är, vad man säger, negativt definierade, de är en modern företeelse och de uppkommer, kan man säga. Den idén om negativa friheter uppkommer på 1700-talet. Och vad menar jag då med negativa friheter? Och det är att man inte stipulerar vad man får göra och så är resten förbjudet, utan man stipulerar vad man inte får göra och då är resten tillåtet. Det är det som är idén om de negativa friheterna. Och det är en ganska avancerad och ny idé som tillkommer. Den finns inte från början, men den uppstår, skulle jag säga, som en idé. Montesquieu formulerar något sånär, och även i amerikanska rättighetsdeklarationen så finns det en idé om negativa rättigheter. Men sen har det naturligtvis tillkommit en massa andra, också positiva rättigheter i modern tid. Rätten till arbete och så vidare, rätten till trygghet och så. Men den här idén om att yttrandefriheten ska vara negativt definierad frihet, den håller ju nu i vårt land på att ifrågasättas i den lagstiftning som är på gång. Det tycker jag personligen tycker jag är skrämmande, måste jag säga.
Hur menar du nu?
Jo, men här har man ju sagt att människor ska ha olika grad av yttrandefrihet beroende på varifrån de kommer. Och det är ett inskridande i den generella negativa yttrandefriheten.
Arne, vi ska snart börja runda av här lite så smått. Ja. Jag tänker så här, den här forskningen. Vad Kan det liksom säga någonting om idag eller någonting om liksom vilken väg vi ska ta?
Ja, det är inte det man frågar när man håller på. Men en sak man möjligen skulle kunna ha fundera på, det är om man i vissa sammanhang skulle avstå från straff som påföljd och istället införa kompensationen som påföljd. För att inte trappa upp konflikter. Jag tycker man skulle kunna fundera på det, leka med den tanken. Därför att det är alltså, allt hårdare straff kan i vissa sammanhang vara konfliktgenererande. Inte så att man inte måste ha straff, det måste man ha. Men man skulle kunna leka med den tanken. Finns det situationer, finns det typer av brottshandlingar som snarare skulle fordra kompensation än en straff? Jag minns för många herrans år sedan såg jag ett tv-program om en privat rättskipning bland romer. Och jag vet inte vad brottet som hade begåtts var, om det var någon slags ärekränkningsfall eller så. Och påföljden som stipulerades av den här tredje medlande parten, det var att den ena skulle betala 500 kronor till den andra och den andra skulle betala 500 kronor till den första. Ganska vackert. Alltså, som en försoningshandling, det är ibland kanske det är så. Och så har vi, det har vi sett prov på också efter apartheid. Regimens fall i Sydafrika, att ibland kan det hända att man skulle fundera i sådana banor i alla fall. Det är en sak som jag har tänkt på som en implikation av vad man gjorde i och för sig ett mycket, mycket mer våldsamt samhälle än det vi lever i idag. För vi lever inte generellt sett i ett våldsamt samhälle, det ska man veta. Det mördas väldigt få människor i vårt samhälle i historiskt perspektiv.
När vi har pratat lite om lagar idag, då har du sagt att just idag så det går väldigt fort. Mm. Lagstiftning går liksom lite för fort.
Ja.
Vill du utveckla det?
Jag tycker att det går väldigt fort. Jag tycker att det är väldigt, väldigt kortsiktigt. Lagstiftningen, den är alarmistiskt räddhågsen. Man har bara straffskärpning som instrument och man överväger inte de målkonflikter man alltid står inför när man tänker att man ska införa visitationszoner och man ska uppföra sig på ett visst sätt, man ska kunna vittja folk på saker fast de inte är instänkta för någonting. Det går alltid att säga att det är brottsbeivrande, men då har man glömt att vi har andra värden i ett samhälle. Man ska stifta lag i en lugn situation och inte när man är hysterisk, som jag ser det. Jag vet att Jens Lapidus, som jag råkar vara morbror till förresten, han talar om att det är en slags lagstiftningsdiarré just nu. Och jag tycker att han har mycket rätt i att lugna ner det lite. Försök att se förbi den kortsiktiga lösningarna till de mer långsiktiga lösningarna. Så jag tycker det är problematiskt. Det är bekymmersamt. Det är det.
Du var inte speciellt intresserad av lagar från första början.
Nej.
Och nu har du skrivit två böcker.
Ja.
Känner du dig klar nu?
Ja. Faktiskt. Ja. Men min kollega Maria Wallenberg-Bonus, hon är fantastisk. Hon fortsätter med lagstiftningsstudier. Hon har hållit på bland annat med att studera ojämlikhet i lagar och hur ojämlikhet i lagar har blivit allt mindre framträdande, alltså i lagparagrafer. Hon har studerat svensk lag över lång tid och gjort en jättefin studie. Och jag måste också säga att när jag initierade den här lagarbetet, det var ju ett lagarbete mellan oss två, men hur som helst, för många år sedan, det är nu 15 år sedan, och jag utarbetade metoden och jag diskuterade det teoretiskt. Men det stora empiriska arbetet, det är det Maria som har utfört. Jag jobbade på en myndighet under 6 år och hade inte så mycket tid. Så man ska verkligen ge henne cred för väldigt stor del av det som man finner i den här boken.
Du har ju inte bara forskat på lagar. Du har forskat på självmord.
Ja.
Du har forskat på kärlek.
Ja.
Du håller på nu med kunskapsgenombrott.
Mm.
Men ett helt liv av historieforskning.
Ja.
Avslutningsvis, vad har varit det bästa?
Jag tycker att jag växte upp som forskare i en tid när jag hade jättestora möjligheter att välja vad jag ville forska om. Jag behövde aldrig försöka vara smart eller strategisk. Jag har aldrig frågat så här, vad vill de andra att jag ska forska om? Vad lönar det sig att forska om? Jag har alltid kunnat välja det jag har velat. Sen har jag inte alltid fått de pengar jag har begärt. Absolut inte. Men det har varit en enorm frihet för mig att få forska om det jag har velat. Sen vet jag inte vad jag åstadkommit. Jag sa till någon förra här att när när jag summerar min insats under min yrkesväg, så har jag sagt så här: du dög, och det räcker bra för mig.
Arne Järik, du dög jättebra ikväll. Tusen tack.
Du har hört en öppen föreläsning från Stockholms universitet. Du hittar fler poddar om forskning och vetenskap på su.se/poddar.